Ja, hej och välkomna allihopa till Slag efter 12 och rådet som har sammanträtt igen. Mitt namn är Hasse Sundqvist och med mig som vanligt så är Gitta Dahlberg, Marianne Laxén och Klaus Bremer. Hej på er.
Hej.
Hej.
Idag ska vi diskutera, eller ni ska få delge era erfarenheter från fullmäktige arbete i kommunen. Vi har ju kommunalval nu på söndag. Och spännande så, och de nya som kommer in så lyssnar nu på era råd idag. Men vi går först lite igenom och tittar vad ni har funderat på. Sen vi senast träffades, Klaus, det är din tur att börja.
Jo tack, jag har funderat på många saker förstås. Men att, och en av dem är försvarsalliansen mellan Finland och Sverige som är mycket intressant och ritar upp liksom ganska stora visioner överhuvudtaget. Sen har jag tänkt på hur mycket pengar man får använda för att göra reklam för sig själv i fullmäktigevalet och önskar att det skulle finnas ett tak så att också fattiga människor skulle ha en möjlighet att visa sig när det verkar vara så att om man har en miljon att sätta och reklambyråer på så har man betydligt större chanser att bli invald. Men framförallt har jag nu funderat på en sån grej. Det kom upp här med studentfesterna och polisen måste utrymma Koffens park och det där och Sandstranden och jag tänker också på Brunnsparken och det där och när det har funnits alla möjliga konserter. Varför roskar ungdomen så in i Norden? Jag kommer ihåg på Vappen afton var det så att det där, man kunde inte köra längs med esplanaden mer för det var så fullt med krossade flaskor och glas och splitter och det där före man städade upp det på vappendagen så det var ju livsfarligt att köra bil där. Och då har jag två saker att komma med. För det första, det här är alldeles ett finskt fenomen. Inte så här illa är det inte ens i Britannien där, Storbritannien där. Nog, britterna är ganska nära finnarna i att docka och ha sig. Jag var i Christchurch en nyårsafton. Och det var ett jäkla liv och alla ungdomar var ju stenfulla. Men alla de här spritflaskorna och ölflaskorna var vackert uppradade längs med husväggarna. De var inte sönderslagna överallt. Det fanns inte glassplittar överallt. Och det fanns inte något slagsmål heller. Och så tänker jag på ett ord som jag en gång frågade finska den här språkbyrån. Uho. Finnarnas typiska det här uho. Som ni förstår vad det är. Mm. Det finns inte en översättning till uho, sa kielitoimisto. Inte ens i Estland som är besläktat med finska språket. Man måste gå till New York till ett slangspråk för att få en översättning på uho. Och när vi har den här finska uhon så där är följderna när man sen slår sönder allting och ska visa sig kavat och vara så där liksom tuff. Varför är det på det viset? Och säg ni, hur uppfostrar man de här ungdomarna? Jag menar det kostar ju miljoner att rensa efter dem och städa upp allting förutom att det är ganska äckligt annars också. Nu får damerna säga som erfarenhet mamma.
Ja, jag vill bara säga, du kan inte säga att det är ett finskt fenomen. För att jag har varit i Danmark, jag har bott i Danmark i Köpenhamn i 5 år. Och är exakt samma sak. Och det är för hemskt för cyklister att efter pingsten eller första maj eller något liknande vara omkring där. Okay. Så det är inte ett finskt fenomen. Trots att det inte finns säkert, eller jag vet inte vad OH heter på danska.
Men man fortsätter ju enast att det är föräldrarna, det första tanken är att man ska lära sig det hemma på något sätt.
Naturligtvis är det hemma. Det är hemma och det är skolan. Och jag måste säga att dagens ungdomar får ju nog väldigt mycket uppfostran, åtminstone i skolan. Och så det är allt om miljö på ett sånt sätt som vi aldrig aldrig hade det. Men hemma, jag minns nog att när vi hade en städhjälp som brukar komma en gång i veckan eller en gång per 2 veckor. Och då sa jag att mina döttrar, att nu ska de plocka undan här. Då sa jag att imorgon kommer städerskan. Men varför ska vi börja städa? Det är hon som ska städa. Så sa jag att nej, hon kommer hit för att putsa. Att i Tyskland talar man om putsfrau. Att ni ska korja undan era grejer och så att hon kommer åt att dammsuga. Och annars far era saker, om de ligger under sängen så far de dammsugaren. Så att det är nog bäst att köta om det bara. Men det är nog... Vi har vår stadslägenhet alldeles in vid Brunnsparken. Och det är alldeles förfärligt just kring första maj. Just därför att då kan man inte gå dit med hundarna heller. För att där är allt det där glassplittret och sådär. Jag kan inte begripa varför det ska vara så oerhört svårt och tungt att bära en tom flaska med sig hem när man har kunnat... orka bära en full flaska med
det
sig.
Det är ohåsigt. Det ska söndras.
No, det är naturligtvis ohåsigt. Man ska inte komma och säga någonting.
Och det är ju inte bara ungdomar som är där och lämnar skräp, utan det är familjer som är små barn som lämnar allting omkring. Ett av problemen har ju varit, och det är ju ett litet problem, det är att det finns för få roskisar där på alla de ställen där var man samlas. Och så blir det kvar där sen.
Och det är de där stora pizzaförpackningarna tar ju upp liksom största delen av utrymme i de där roskisarna också. Ja. Och så när de inte får in dem och rymmas där ordentligt så lämnar de dem utanför. Och så har vi kråkorna där och sen ligger allting kring spritt. Ja. Så att det blir ju liksom kombinationen slarviga människor och kråkor och måsar väldigt dåligt.
Det är inte mera.
Dåligt.
På min tid i fullmäktige så kom redan de här roskisarna med lock på. Det var ju alldeles fasligt i gamla kyrkans park där i skvären.
Ja.
Så det ut och då började man sätta en roskisa med lock på för att hindra måsarna.
Men det borde vara större just för så här tillfällen. Det är ju det och som många. Är det tåliga där. Ja. Många och stora. Okej, men det var det.
Det var det nedskräpning och det kanske också självförtroende det beror på. Om vi har dåligt självförtroende så oroar man kanske när man är full. Och sånt...
Men det är nog inte bara finnarna som
det finns...
konstaterar det här. Mm.
Gitta, vad har du funderat på annat än en nedskräpning?
Jag har funderat på det där tryggheten och skogsbränder. Jag hör till de där människorna som är paniskt rädda för skogsbrand efter det att jag som 13-åring såg då början till en skogsbrand och insåg med vilken fruktansvärd fart det kan gå. Och för något år sedan så höll de på med sådana skogsarbeten och med helikopter och annat sånt. Och så skedde det som nu inte ska ske, att det ramlade någonting på en elledning och resultatet av det blev då en skogsbrand. Och vi satt då två inte alldeles unga personer på vår strand. Vår strandtomt och vi hade ännu inte fått ut någon båt. Och samma sak gällde då flera andra i vår ålder som fanns kringspridda där i Pärnå. Och frågan är just det där, hur garanterar man sen då att man kan få människor evakuerade? Det hette nog då när vi ringde till 112 och kollade upp saken. Jo, det kommer en båt och evakuerar er vid behov. Men den hade ju väldigt många ställen att komma till och att komma in vid en stenig strand. Det är inte så hemskt enkel. Så det är inte en lätt bit att lösa det där.
Det låter lite förskräckligt. Jag måste säga att jag har aldrig sett en skogsbrand, men jag måste säga att jag tycker nog att det är en av de mest obehagliga händelser säkert som kan ske.
Ännu
men det är väl lite det också att jag menar, nu när man varnar ju för att det var gräsbränder kan börja och skogsbränder, så människor borde ju vara mycket försiktigare, men nu finns det ju sådana som går omkring och rökar och slänger cigaretten. Så att de tänker inte på följderna sen tyvärr.
Och sen ska de ju grillas korv överallt och så har de sina engångsgrillar som de inbillar sig att det är tillåtna, men det är ju de facto så betraktas de ju som öppen eld eftersom man inte kan stänga in de där lågorna när de tänder dem.
Jag vill inte lindra det här med skogsbrand, men jag har varit med om kärrbränder alldeles när jag var liten pojko. De kan ju hålla på i veckor, det brinner under marken.
Ja, precis.
Ja, det upp överallt. Ja. Som liten pojk när man går barfota där i kärre och så känner man hur det plötsligt bränner i fötterna. Usch, så in i Norden.
Usch, det hemskt.
Promenerar på någonting där det inte syns någonting. Det skulle bli.
Vi får ju hoppas att det inte blir. Vi har ju sett bilder från Sverige för några år sedan och sen hade det ju varit här också skogsbränder. Och framförallt i
Ryssland,
Australien och
Ryssland.
Och Kalifornien och sånt. Ja, ja, vi får hoppas att det blir en.
Jag
skulle en regn i sommar.
No, det ska vi inte hoppas, men jag skulle hoppas att det där TV skulle ta upp sådana här korta sådana snuttar sådana som de hade tidigare.
Ja, samhällsinformation sådär, som det heter.
Ja.
Ja. Det skulle kunna vara ganska bra.
Ja, och gärna i samband med det där då sportreferat och annat sånt, för då sitter ju en massa sådana människor som aldrig tittar på sakprogram annars.
Ja, just det.
Jag fick tala i ishockeyfinalen igår. Marianne, vad har du funderat på?
En hel massa, jag också, men jag utgår ifrån det här att tänk positivt, lev lycklig. För det första så hörde jag idag morse på Ykkösaamu företagarnas vd, den här Mikael Pentikäinen. Första gången i mitt liv har jag hört att han var positivt inställd till regeringens alla åtgärder som gäller att rädda företagen under den här coronakrisen. Var du mild ändå? Jag tänkte att nu har det nog hänt något riktigt roligt. Han sa nu inte hela tiden liksom att det var regeringens åtgärder, men han sa att de samhälleliga åtgärder och det samhälleliga skyddsnät som finns och har varit jättebra för företagarna. Och det måste jag säga att det var. Det var riktigt roligt att lyssna på det där. Sen så en annan sak som jag har noterat är att JHL och THU och Super och kanske några andra mindre förbund har nu gjort upp ett kollektivavtal som gäller bara till februari 2022. Men det här betyder att social- och hälsovårdssektorn kommer att ha egna förhandlingar med arbetsgivaren i framtiden. Vilket jag tror att det är ett bra steg eftersom det har varit så besvärligt att få avtal, kollektivavtal på kommunnivå när det är alla möjliga olika grupperingar som har varit där inuti. Så det verkar liksom lovande också kanske för hela SOTE-reformen. Det heter väl SOTE-avtal det här tror jag också. Och sen en sak som jag skulle vilja ta upp och som har lite med kommunalpolitiken att göra, det är det att vi har ju en sån här tvåspråkighetskommitté i Helsingfors och vi har lite tittat på olika sätt att informera på svenska i Helsingfors och där bland annat så konstaterar vi för inte så hemskt länge sedan i den här kommittén att Helsingfors stad ger ut en sån här personaltidning som heter Helsingin Henki. Och inte ett ord på svenska i Helsingin Henki. Kan ni tänka er? Och ändå är Helsingfors har ungefär 40 000 anställda, varav ungefär 10% har svenska som modersmål och man har inte brytt sig om att ha det på svenska. Men ett mycket bättre exempel är en tidning som heter Kvartti som kommer ut 4 gånger i år och som är då det är statsforskning och statistikdelen som publicerar den. Och den är dubbelt språkig helt och hållet. Alla artiklar på finska och svenska. Det är sådana jättestor, är nästan 100 sidor den där tidningen per gång. Men i alla fall, det visar ju att det är ju inte omöjligt att få ut saker och ting på svenska. Så det här är nu en sak som de kommande kommunalpolitikerna får fortsätta med sen också.
Det är bra, det var bra. Då kommer vi ju in på vi har kommunalval nu på söndag och där är någonting att bita på, att låta tvåspråkig stad vara tvåspråkig.
Exakt,
också utåt så att säga. Men nu tänkte jag att vi skulle gå in lite på era erfarenheter från när ni har suttit i full kommunfullmäktige. Att hur är det? Är det ett bra sätt att påverka? Att vara med? Vem vill inleda?
Vem är det som är äldst i gänget här?
Jag.
Okej, men du får inte börja. Vi får
Gitta
får börja nu. Ja.
Okej, då innan jag blir invald.
Det där då, är inte jämställt.
Nej, det är det inte. Men vi är feminister och inte jämställda.
så hade jag då 2 perioder som suppleant. Det första gången var jag var jag sista suppleant, så att jag blev inkallad bara en gång och då kunde jag inte ens gå. Men däremot han är nu på något nämndmöte som suppleant. Men andra gången så blev det lite bättre eftersom jag då först blev andra suppleant och efter det att Linda Lampenius hade flyttat till England efter att med buller och bång och vackert violinspelande kom in i fullmäktige med glans, så for hon till England och då åkte första suppleanten Marianne Falk in i fullmäktige och då hade jag liksom en bättre sits att komma med. Och dessutom så tilldelades jag en nämnd plats som jag i min dumhet feltolka helt och hållet. Jag fick då platsen i hälsovårdsnämnden och jag trodde att det var urtråkigt eftersom de sysslade var bara med att kontrollera mjölken och sådär till butikerna, tänkte jag mig. Men så var det ju inte, utan jag hamnade på min mammas gata, eller kanske snarare min pappa som var läkare, för att här handlade det om att försöka då få hälsovården att fungera då, både inom det här hälsostationerna och Helsingfors egen då, specialhälsovård. Det som slog mig från början var att det fanns en stor ilska gentemot specialsjukvården, i synnerhet den som man då för dyra pengar köpte från universitetssjukhuset. Så att det var ett oändligt liksom, kantstöpande kring de där pengarna och om hur mycket man kunde sätta var och hur mycket det kunde få kosta. Och alltid så skulle det underbudgeteras för att man inbillade sig att det skulle gå att på något sätt få människor att bli mindre sjuka genom att strama åt de pengar som behövdes för att köta deras sjukdomar. Så att det fanns en hel del sådana här saker som jag lärde mig under den här tiden. Så sen när jag kom in då som fullmäktige ledamot, så då kom jag att få gruppordförandeplatsen. Och det var ju ganska spännande för en som då var första gångare. Men det där jag hade fått goda röster och läget var inte så där hemskt bra på det sättet. Att de här gamla koryféerna de hade då lämnat in och gett plats för oss yngre. Men jag hamnade genast i elden med när vi hade suttit med stadsstyrelseledamoten och haft gruppmöten och sådana förmöten för det. Så det är meningen att jag skulle vara väldigt informerad. Men när sommaren kom och det skulle bli inte budgetmöte utan bokslutsmöte. Och då på gruppmötet innan själva mötet så sa då Göran Åhman som satt i stadsstyrelsen att ja, sen har du ju det här gruppanförande. Sa jag, vad då för gruppanförande? Jag hade inte haft äran att påträffa någon gruppanföranden tidigare och ingen hade kommit att informera mig om att ett sådant skulle hållas. Så att jag var ju alldeles kall och satt med darrande händer och skrev på ett rutigt block. Medan alla de andra som då hade talturen före mig, stadsstyrelseordföranden och stadsdirektören och alltså överborgmästaren. Så att sen hade jag nog korvat ihop någonting då på dessa papper och gick och läste upp det. Och antagligen med ganska röda öron tror jag dessutom, så att det var väl en syn för gudar. Så gick jag och satt mig och så kom då Martin Meinander som från SFPs sida då hade fått den här stadsdirektörstjänsten för den tekniska roteln. Han hade ett mycket känspakt sätt att röra sig. Han kom spankulerande fram till min stol och så gjorde han en liten lov och så sa han: det där gjorde du helvetes bra.
Det var ju fint. Ja.
Jag var lycklig. Det här var då början på min karriär.
Ja, hur har ni andra upplevt? Är det en bra skola det här?
Jag var ju i Esbo fullmäktige. Eller jag var första suppleant, men sen så var jag medlem i socialnämnden och också i stadsstyrelsen. Så att jag kommer inte ärligt taget, så kommer jag inte ens ihåg hur länge jag var där, men jag måste säga att jag hade den uppfattning som jag hade av hela det där arbetet var ju det att hade man ett förtroendefullt samarbete i gruppen, så då funkade det nog rätt så bra. Och sen så försökte jag ju specialisera mig på vissa ämnen. Och jag måste säga att det är ju helt omöjligt, och det varnar jag alla nyinkomna. Ni kan inte lära er allting. Så att det är bättre att, liksom, att ta någonting och sen lita på sina kamrater i gruppen i andra frågor. Och det gjorde jag många gånger när det gällde det tekniska och de här generalplanerna och sånt här. Så litar jag nog på de äldre och klokare. Och jag körde för barndagvård, jämställdhet och såna frågor som var nära,
som kunde,
nära
ja.
Mitt hjärta. Och speciellt var det viktigt, tror jag, att vara med där i den här socialnämnden. Det var ju nog ett fint arbete. Stadsstyrelsearbete, så där måste man ju hålla reda på en hel massa. Det var inte så lätt att sätta på någon annan, eftersom jag tror att vi var nog två eller tre socialdemokrater. Kanske två, jag kommer inte ihåg hur många socialdemokrater vi var i stadsstyrelsen. Men där hade vi också en arbetsfördelning, och det tror jag är viktigt. Och sen en annan sak som jag tror att är hemskt viktigt, det är det också att ha ett gott samarbete med de övriga grupperna, eftersom ingen får igenom det någonting alena. Så att, och hela kommunalpolitiken går ju ganska mycket ut på det att man samarbetar grupperna emellan, försöker komma med olika motioner och få också undertecknare från de övriga grupperna. Det som jag rent konkret åstadkom då när jag var i fullmäktige var att det här Finno-dagis grundades. Det var det första svenskspråkiga dagis som grundades i Esbo. Men det förskräckliga var ju det att sen när dagis öppnades, så då stod det två små laxenare där i kö för att få plats, eftersom jag just hade skilt mig och jag inte hade någonstans att sätta mina ungar. Så jag började få den här känslan att jag har säkert planerat det här på förhand, men det hade jag nog inte gjort.
Ja, men som kommun, också kommunfullmäktige, så är du ju också kommuninvånare.
Jo, det är klart.
Hur är det, Klaus, med, du gick ända upp till riksdagen sen, men...
Jo. Tack för ordet, ja, damer.
För all del. Nu får du prata, jag tittar på klockan.
Ja, det där. Jag var alltså 8 år i fullmäktige, 8 år i Helsingfors stadsplaneringsnämnd. Jag var substitut,
just.
Det vill säga, vad heter det, suppleant i stadsstyrelsen.
Ja.
Och sen var jag ju 8 år i riksdagen och kan liksom på något sätt jämföra det. Och det där, jag har plockat fram här 11 omöjliga fall som togs upp under min tid i stadsstyrelsen och Helsingfors fullmäktige. Och där är det säkert inte allt, det var det som jag kom på så där snabbt. Och då reser jag upp, det var frågan om tre broar när vi beslöt i stadsplaneringsnämnden enhälligt att alla broar, vi ska få fram mera träbyggande i Helsingfors. Och om inte de börjar med husen för att den här maffian så hade ett sånt de hade ett så starkt grepp om Helsingfors, vilket de har fortfarande, men vi kom till att alla broar som ska byggas till Busholmen som höll på att byggas ut, plus bron som eventuellt går över till Skatudden och etc. där det hade funnits järnvägsspår tidigare, ska byggas i trä enhälligt. Tjänstemännen tog inte ens upp det. Samma hände med röda cykelvägar. Det var problem med säkerheten kring Salutorget och jag föreslog att det skulle byggas, de skulle färgas röda, de här cykelvägarna, så som i det där Köpenhamn, Amsterdam och på många andra ställen. Det blev uppror i stadsplaneringsverkets arkitekter. Alla reste sig upp och sa att det förstör stadsbilden absolut inte. Ja. Så det tog väl 5 år innan
nu är
det kom.
Röda, ja.
Jag föreslog att Böle skulle få tvärlinjer, busslinjer, så att alla människor inte tvångsfraktas till Brunnsgatan, som ändå ska till Sibbo eller till Kyrkslätt, eller alltså bort från Helsingfors. Jag fick över halva fullmäktige med på motionen. Det togs aldrig upp ens. Det diskuterades, tjänstemännen bara swisha bort det.
Men nu funkar det ju också.
Jo, tänk.
Jag vet inte när det började, men i alla fall.
20 år senare, tack.
Ja, det går lite det med den här långsamma
faran. Jag flög varje morgon över Ring 1 och sa att det är enorma köer från Tusbyvägen ända långt till Åbovägen. vad säger Stadsplaneringsverkets trafikräknare? De har trafikräkning och där finns inga köer. Och jag föreslår att man skulle kunna avleda det där till Tammerforsvägen, Tavastehusvägen norrut, och sen behövdes det en sån här att man kom ut från Ring 1 mot Munksnäs också här vid Åbovägen. Och de svarade att det behövs inte, det kan inte. Nå, en dag sa Tuomas Rajajärvi, som var chefsposition, sa att nu, ni stickar ut och tittar att den här Bremen rätt med de där köerna. Och så kom de tillbaks, de här trafikräknarna, och sa, herre jäs, vilka köer. Att nu måste vi göra någonting. Men i åratal sa de att inte finns där några köer.
Nu har 5 minuter gått.
Okej, jag har mera här.
Men låt mig
säga en sak. Tjänstemännen är yrkesmän. Det är som en maffia. Om du är stadsstyrelse medlem så är du amatör enligt dem. Om du är fullmäktige medlem så är du statist. Det är liksom upplägg.
Upplever ni andra samma sak att det är tjänstemanna välde i kommunerna?
Delvis nog. Alltså jag tyckte att det var väldigt viktigt att bli bekant med de här tjänstemännen och prata med dem emellanåt så där alldeles på tumman hand. För att på det sättet kunde man få dem att lyssna i lugn och ro istället för att man genast blev avbruten av någon från de större partierna. För när jag satt i stadsstyrelsen så var jag då den enda från SFP.
Ja,
och det betydde besvärligt. Att jag inte... Jag var ju tvungen för det första att läsa precis allting eftersom jag inte hade någon som kunde sen då ta över. Men om jag kom med något förslag så måste jag ju få någon att understöda det. Oftast var det då det kristliga snälla Pekka Reinikainen som understödde det. Och då kunde man åtminstone få det till omröstning. Annars så kunde de bara nonchalera att man hade kommit med något förslag. Så att, men nu måste jag säga också, när den stora kampen som jag förde för att få till stånd svensk hälsovård i form av svensk hälsostation, som nu sen gick igenom alla möjliga olika turer innan det då blev någon sorts verklighet av det. Så där var det ju faktiskt så att vi hade kommit så långt att jag hade fått universitetet med mig också på att det skulle bli då en undervisningshälsostation, och det kunde bli ett mervärde för både Helsingfors och för universitetets medicinska utbildning. Kanske också kunde Helsingfors på det sättet ha fått det lättare att locka till sig svenskspråkiga unga läkare till hälsostationerna. Men nej, så måste det då bli ett stort krambambuli när ritningar och allting fanns färdigt på papper. Så var det från ett möte till ett annat så blev det nix. Och så började man om från början, och så skulle jag inte ens få vara med i den kommittén som det där då skulle planera den här fortsättningen. Och där går jag inte närmare in på de fula ord som sades från olika håll. Men det var ett sånt jäkelskap, och där var det direkt alltså fråga om bad will. Och enbart liksom på politiska grunder. Men vem som egentligen var den som drog tillbaka det där ärendet, det var ju förstås stadsdirektören Timo Honkala som var ansvarig för det här. Men jag fick aldrig något svar på vad det egentligen rörde sig om. Så att ett gott samarbete med tjänstemännen är nog A och O för att bygga upp ett förtroende.
Är det lättare då att vara i ett större parti, Marianne?
Det stämmer ju nog att om man sitter alena till exempel i stadsstyrelsen så då är det ju en besvärlig sits. Men det har ingenting med den här tjänstemannarelationen att göra. Nu kan vi ju ta som exempel den här vår borgmästare som jag vet inte, han är ju politiker och inte tjänsteman, och han sätter ju bromsarna på han också, trots att en nämnd har, vad heter det, föreslaget att använda mera pengar till utbildningssystemet. Men nej, han bara sitter och säger att han vill inte göra det, och sen så kommer han med, när nämnden har beslutat om 17 miljoner så säger han väl 6 eller 8 miljoner. Så att det är ju inte bara frågan om tjänstemännen, men jag måste säga att jag har ju både arbetat som politiker och som tjänsteman, bland annat i statsrådets kansli. Så att jag har liksom en inblick också från tjänstemannens sida, och ibland så är det ju på det sättet nog att man som tjänsteman utgår ifrån att nu vet man fan bättre än de där, och det är ju riktigt hemskt. Jag menar, det så får man inte, så den inställningen borde man ju inte ha. Så att jag tror att, som Gitta här sa, så tror jag att det skulle vara viktigt för de nya invalda att försöka få ett, också ett förtroendefullt samarbete med tjänstemännen, så att man, liksom börjar tala med dem också och inte bara ger kommandon, så att säga. Så jag tror att det, här, det, liksom, det är ju mänskligt samarbete i alla fall det här, så att, nu är det viktigt. Men jag skulle vilja ta upp en annan sida av den här kommunala arbetet, och det gäller nu de här Helsingfors modell nu, att minska på nämnderna och minska på, liksom, på den demokratiska beslutsfattande, eftersom man har gjort på det sättet nu med den här borgmästarmodellen att man har bara en nämnd under ett visst område, och sen så ska det vara fullmäktige ledamöter som ska sitta i de här nämnderna. Och förut var det ju på det sättet att det var mycket bredare representation när också människor som inte hade blivit invalda i fullmäktige kunde sitta i nämnderna, och mycket fler människor kunde delta i de här demokratiska förberedande. Sen besluten görs ju i fullmäktige, så jag måste säga att jag tycker inte att den här modellen är bra som Helsingfors har och som nu de andra kommunerna vill in på. Det inskränker på folkets makt, så att säga. Men i det här förberedande skedet. Så att det är en sak som jag tycker man borde ta upp ur en demokratisynvinkel.
Nu säger jag ju Klaus att de invalda inte har så stor makt, utan de blir överkörda av tjänstemännen ändå.
Och inte blir de överkörda av tjänstemännen. Mm. Många gånger så kan ju tjänstemännen kan ju nog förhala saker och ting om de vill.
Nu har de blivit så nu blev vi så många gånger överkörda i SFP-gruppen i det där fullmäktige, och jag måste säga att samma händer ju i riksdagen, trots att riksdagsledamöterna är på månadslön och är där hela tiden. Så nu hör man ju hela tiden vilket, Toini Kankaanniemi gav mig en gång en hårresande story, där premiärministern hade sagt åt honom att kuule Toini, älä rutaja. Tyck om att res fast varje dag med den där tjänstebilen, den svarta bilen. Res hur mycket som helst och var glad att du får både ministerlön och halva riksdagsledamot lönen. Men håll käften och tryck på den knappen som jag säger.
Men det var ju inte tjänstemännen där, det var ju politikerna.
Tjänstemännen hörde man ju många gånger. Det var ju, jag vet inte, vi ska nu tala om riksdagen, men det var väldigt bra motioner av läkarna i riksdagen till exempel. Så kom bara hälsovårdstjänstemän och sa att, hör ni läkare, ni är ju diverse handlare, ni sysslar ju med allting här. Det är vi som är specialister, vi sitter där och 8 timmar om dagen och specialiserar oss på det här. Det är vi som vet, glöm det där.
Men det var det så som Marianne sa, att hon som tjänsteman också.
Men det som jag skulle vilja ta upp här är det här. Du sa att Vapaavuori är en slags diktator och förhalar och sånt här. Det har varit alltid samma sak. Tänk på när jag var i stadsplaneringsnämnden och stadsplaneringsverkets chef Perkiö, en jättebra typ. Bara för att han var av olika åsikt som Korpinen, som då var vice statsdirektör. Korpinen tog en par arkitekter från stadsplaneringsverket och gjorde sin egen stadsplaneringsbyrå i stadshuset. Mm. Och hela tiden stötte man på konfrontationer och kollisioner. Det var vansinnigt. För att tala om på vilket sätt Nordsjöhamn kom. Jag var med om första behandlingen. 600 miljoner mummon marka skulle det kosta. Idag hade det kostat 1 miljard euro. Mm. Och man visste hela tiden, jag hade en god vän, Ted Westerberg, hade varit med och byggt Utsluga hamnen i Ryssland, Koivistosatama, hade varit konsult i Leningrad. När jag sa att det kostar 600 miljoner att bygga Nordsjöhamn, han höll på att flabba ihjäl sig. Han sa att hej, det kommer 1,5 miljard kommer det att kosta i mummonmarkaa. Men nu hade det ju kostat mycket mer. Och där springer då Korpinen varje gång när det behandlas. Bremer är ju bara mitään. Bremer är tiedä mitään.
Meillä on täällä. Ska vi tala nu om, vad heter det, om kommande tider och de där människorna som ska bli invalda, speciellt de nya. Jag ska bara säga åt er att det är ett jobb att ta emot det här fullmäktige ledamotsplatsen. Men det är ju det som ni vill också när ni en gång ställer upp. Men man måste vara förberedd på att läsa en hel massa papper. Jag måste säga att jag höll ju på sjunka under golven när man fick sådana 1,5 meters pappershöga. Nu får man ju inte något papper i sin fors, utan man får det på sin dator, så man får inte den här uppfattningen om hur mycket man måste titta på förrän man kan besluta. Men som sagt, samarbeta tillsammans med andra och gör inte liksom, ha inte åsikter i alla i alla frågor. Jag tror att då klarar man sig något.
Specialisera sig.
Kör det som du tycker att det närmast ditt hjärta, då går det nog för sig.
Gitta och Marianne har nog rätt i det att bekanta er med tjänstemännen och bilda nätverk där inom fullmäktige.
Ja, det som förvånar mig då i början var i vilken ordning man fick prata. I fullmäktige var det ju, räckte det ju med att man tryckte på knappen och så skötte maskinen om att ens namn kom på talarlistan. Men sen när man satt på ett nämndmöte eller på ett styrelsemöte, så då fick man tala i partiets storleksordning. Och det var fruktansvärt irriterande. Jag kunde vara den första som på HNS, alltså sjukvårdsdistriktets styrelsemöte, räckte upp handen. Och sen fick en massa andra människor att prata som knappt hade lyft upp ett finger. Och sen först så blev det då min tur. Man blev hela tiden lite nedtryckt i skorna. Man förstod att ens åsikt inte skulle ha så stor betydelse. Jag lät ju det förstås inte hindra mig, så att nu tog jag ju ton i alla fall och pratade långt om länge ifall det behövdes. Men jag kommer ihåg också att jag en gång blev då åthutad av en från ett av de stora partierna att tala nu kortare. Så sa jag att nu är saken den att jag har för det första migrän, för det andra så har jag svenska som modersmål och jag ska försöka prata finska. Nu talar jag så länge tills jag får den här saken sagt. Att om ni låter mig tala i lugn och ro så går det säkert mycket bättre.
Så att det är det som du säger, att man ska stå på sig.
Och man får nog
låta sig hunsa saker.
Det räcker inte med att ha skinn på näsan, man får nog ha plåt på näsan.
När jag hör på Gitta så hör jag liksom just hur det kan vara att vara i en mindre grupp. Vi hade ju en ganska stor grupp socialdemokrater då när jag satt i fullmäktige. Men jag tycker i alla fall att det är odemokratiskt att behandla dig på det här sättet. Bland annat i mötesdemokratin så är det ju det att den som ber först om ordet ska få först ordet. Så sådana saker borde man ju köta om. Och man kan inte liksom låta det hända åt en. Jag skulle aldrig göra det.
Det här var kutym, sades det.
Okej, men kutymen kan brytas.
Jo, det tycker jag också.
Vi hinner ännu för dig nu i efterskott.
Vi hinner ännu till vår tid tar slut, men vi hinner ännu med en riktigt snabb gallup. Ja och nej. Med facit i hand, skulle ni idag ställa upp?
Nej. Ja, alltså, om jag skulle vara yngre, jo.
Ja, just det. Om jag skulle vara yngre skulle jag gärna ställa upp.
För det var mycket intressant.
Nej, och jag skulle inte ställa upp ens om jag blev lurad av SFP att ställa upp.
Jag också.
Jag har inte blivit lurad av SFP.
Ja, men det är ett sätt för många människor att känna sig viktiga. Jag hoppas att de utnyttjar det på ett fiffigt sätt sen faktiskt att de får någonting till stånd.
Nej, det är ett sätt för många människor att försöka påverka samhället i ett bättre samhälle. Det tycker jag att det är därför man går med.
Det sitter en gloria över ditt huvud.
Ja, och den hålls.
Och med de orden så avslutar vi rådet för den här gången. Gitta Dahlberg, Marianne Laxén och Claes Bremer, jag tackar er för den här diskussionen. Mitt namn är Hasse Sundqvist. Vi återkommer igen om 2 veckor. Hej!